Det tog bara 12 dygn för polisen att lösa mordet på 23-åriga polisfrun Åsa Lindbom. Hon kom ifrån Orsa i Dalarna. På eftermiddagen den 31 augusti så hittades hennes röda Saab 99 övergiven på en skogsväg. Det var mellan Mora och Orsa. Åsa hade då varit försvunnen i 2 dygn. Vi tar upp fallet i Svenska mordhistorier. Jag heter Sebastian Krantz. Vårt avsnitt ska handla om sexmordet på Åsa Lindbom, Orsa 1972. Det var en tisdag, den 29 augusti, som den paranta 23-åriga chefsekreteraren Åsa skulle komma att bli mördad. Det skulle ske i den ödsliga terrängen i närheten av Torsmo i Orsa Finnmark, nordost om Orsa. Den 7 september hittades hennes döda kropp nedgrävd i en grusgrop. Polisen fann att polisfrun var våldtagen och strypt. En 23-årig Västeråsbo hade lämnat sina fingeravtryck i bilen. Och den 11 september så greps han i sin brors lägenhet i Västerås. Han erkände så gott som omedelbart. Men vi ska här prata om mördarens egen berättelse. Ord för ord så har han berättat om hur han träffade Åsa på parkeringen vid Mora lasarett. Hur han fick lift med henne mot Orsa. Hur han tvingade henne att köra in på en skogsväg. Hur han våldtog henne och ströp henne med en tvättlina. Om hur han sen desperat försökte fly undan polisen genom att gömma sig i Västerås. Allt medan han varje dag följde mordutredningen i tidningarna. Källa till avsnittet är Lektyr. Natten till den 29 augusti så låg jag i min lägenhet i ett hyreshus på berget i Orsa. Jag sov inte mycket utan sniffade hela natten. På morgonen så beslutade jag mig för att åka ut i skogen och plocka bär och samtidigt åka in till systemet i Mora för att köpa en flaska vin. Jag gick ner till brorsan som bor i våningen under mig och frågade om han ville köra mig i sin bil. Han nekade med motiveringen att han var tvungen att åka ut och söka jobb. Han hade varit arbetslös en längre tid då. Därför så gick jag till en bekant i Orsa och frågade om jag fick låna hans moped. När han fick veta att jag skulle till Mora och systemet så bad han mig köpa 6 starköl för hans räkning. Klockan var ungefär 12 när jag började köra mot Mora och jag körde direkt till systemet. Där köpte jag en halv flaska muskatell och 6 starköl. Efter det så körde jag till en färghandel i centrala Mora och köpte en halv flaska thinner. Under resan till Mora så hade jag flera gånger stannat och sniffat. På styrstången på mopeden så hade jag min sniffarutrustning i en plastpåse. Det var thinnerflaskan och en frottéhandduk som jag rev remsor av och dränkte med thinner. Jag åkte sen tillbaka mot Orsa. Ett par kilometer utanför Mora så svängde jag in på en parkeringsplats. Där satte jag mig och återigen sniffade Jag drack ur hela vinflaskan och två av starkölen. När jag satt där och drack så började jag fundera på att åka tillbaka till Mora och råna någon. Jag behövde pengar till mer sprit, mat och cigaretter. Jag beslutade mig för att trycka en väska ifrån någon kvinna på gatan och började köra tillbaka. Ungefär vid infarten till lasarettet så stannade mopeden. Jag försökte få igång den igen, men det visade sig vara helt omöjligt. Nu slopade jag tankarna på rånet eftersom jag hade planerat att fly på mopeden efter brottet. Så jag fann det nu meningslöst att försöka. Jag ledde mopeden upp till lasarettet. Min tanke var att träffa en flicka jag känner som jobbar där och bor i Orsa. Jag tänkte att jag kunde få åka med henne hem. Jag vandrade runt på lasarettsområdet ett par timmar. Hela tiden så gick jag med jämna mellanrum undan någonstans och sniffade. Min bekanta kom aldrig, så jag beslutade mig då för att gå till parkeringshuset och försöka hitta någon där som kunde köra mig. Jag såg en ung kvinna som gick fram till en röd Saab och rusade fram till henne. "Ursäkta mig, ska ni till Orsa?" frågade jag. När kvinnan svarade ja, så frågade jag om jag kunde åka med henne. "Ja, det kan du väl få," svarade hon. Och så öppnade hon sin egen dörr, satte sig i bilen och sträckte sig över sätet för att öppna den andra dörren åt mig. Ingen av oss sa någonting förrän vi kom fram till stopptecknet vid utfarten. Då sa jag till henne att jag tyckte hennes bil gick bra. Hon berättade sen att hon bodde i Orsa och jag själv sa att jag jobbade på nya vägen vid Orsa och att min moped hade gått sönder. När vi kom fram till avtagsvägen mot Bergkarlås sa jag åt henne att det också gick att köra den vägen. Hon sa att hon hade kört den vägen förut, att det var väldigt vackert där. Och så svängde hon in. Nu hade jag bestämt mig för att jag skulle ha samlag med kvinnan. Men jag trodde aldrig att hon frivilligt skulle gå med på ett samlag. Därför så beslutade jag mig för att tilltvinga mig ett sådant. Så jag beordrade henne att köra in på en grusväg som dök upp några meter framför oss till vänster. Kvinnan lydde och hon stannade också bilen när jag sa åt henne att göra det. När vi stannade så började jag hålla om henne. Hon blev fruktansvärt arg och sa åt mig att jag inte fick. "Låt bli det där! Gå härifrån!" Hon hotade också att anmäla mig för våldtäkt om jag inte lät henne vara i fred. Men jag brydde mig inte om vad hon sa och hon blev rädd för mig. Jag tvingade henne att hoppa över i bilens baksäte. Sen klättrade jag själv över och satte mig bredvid henne. Hon såg rädd ut och frågade om jag tänkte mörda henne. Jag svarade att jag inte skulle göra det om hon gjorde som jag sa åt henne. Jag var fortfarande fast besluten att jag skulle ha samlag med kvinnan. Men jag vågade inte göra det på den här platsen. Jag var rädd att någon skulle komma. Därför så beslutade jag mig för att leta reda på ett rep eller liknande så att jag kunde binda henne och köra till en annan plats. Jag tänkte att det kanske fanns ett rep i bilens bagageutrymme, men jag vågade inte lämna kvinnan i bilen eftersom hon då kunde försöka fly. Därför fällde jag fram ryggstödet på baksätet och kom på det viset in i bagageluckan. Där inne så låg en tvättlina. Jag tog den och band hennes händer och fötter och rullade in henne i bagageutrymmet. Medan jag höll på med detta så frågade hon mig flera gånger om jag skulle mörda henne. Jag sa att jag inte tänkte göra det om hon bara gjorde som jag sa åt henne. Eko satte mig bakom ratten. Min avsikt var att köra till en bekant sommarstuga. Jag backade in mot vägen och körde en bit. Sen kom jag på att hon kanske skulle börja skrika. Så jag stannade bilen, gick ur och öppnade bagageluckan. Sen tog jag upp en bit av handduken som jag använde för att sniffa med och banden som munkavel på henne. Kom ut, sa jag åt henne. Kom ut och gör som jag säger, så får du åka hem sen. Hon kom ut ur bilen och jag kommenderade henne att gå fram till filten. Där våldtog jag henne. Efter våldtäkten så klädde både Åsa och den 23-årige mannen på sig. Åsa frös och 23-åringen sa åt henne att gå och sätta sig i bilen. Hon satte sig i framsätet och 23-åringen själv satte sig på förarplatsen. Han tog fram sin thinnerflaska, sniffade och drack några öl. Åsa sa att hon ville hem. Hon sa att du hade ju lovat mig att få gå om jag gjorde som du sa. 23-åringen svarade. Om du får lugna dig ett tag. Efter en stund sa han. Vi ska ha samlag igen. Åsa blev förtvivlad men 23-åringen brydde sig inte om det. Han fortsätter själv sin berättelse. Den här gången måste jag slå henne för att hon skulle lyda mig. Jag slog henne i mellangärdet och i sidan. Jag slog med knytnävarna. Då började hon skrika på hjälp. Jag blev rädd och tog trasan som jag sniffat med och pressade den över hennes mun och näsa. Men jag tryckte inte hårt, jag ville inte kväva henne. Hur länge jag tryckte trasan mot henne så där vet jag inte. Men så småningom så slutade hon skrika. Och när jag tog bort trasan så låg hon där alldeles tyst. Jag tyckte inte att hon hade några svårigheter att andas. Hon låg nu alldeles stilla på filten och jag drog av henne trosorna. Och så hade jag samlag med henne igen. Efter samlaget drog jag upp mina egna byxor och sa åt kvinnan att sätta på sig sina trosor. Hon svarade inte men gjorde som jag sa. Så sa hon med en röst som visade att hon var mycket ledsen. Snälla du, får jag åka hem nu? Jag svarade att hon skulle få åka om en stund och så satte jag mig ner i gräset och började sniffa. Jag tror att hon grät men jag kommer inte ihåg. Hon verkade i alla fall helt borta på något sätt som om hon befann sig i någon slags dvala. Jag satt nu och funderade på vad det egentligen var jag hade gjort. Sen sa jag, släpper jag dig nu så går du väl direkt till polisen. Hon svarade att hon inte skulle göra det. Tror du jag är så dum? Sa hon. Först tänkte jag att jag skulle låsa in henne i en koja vid Tyllsjön. Jag hade själv bott i den kojan något år tidigare. Men sen tänkte jag att hon säkert skulle kunna ta sig ut och gå till polisen. Och då skulle jag ju åka fast. Jag vet inte hur länge jag satt där och funderade. Men det började bli mörkt. Jag sniffade hela tiden, så beslutade jag mig för att mörda henne. Då skulle hon ju vara tyst för alltid och inte kunna berätta för någon vad som inträffat. På marken en bit bort så låg en del av tvättlinan som jag bundit henne med. Jag beslutade mig för att strypa henne med den. Jag ställde mig över henne med ett knä på var sida om hennes mellangärde. Jag tog tvättlinan och förde den försiktigt under hennes nacke. Den låg på filten med en tamp på var sida om hennes hals. Så tog jag tag i tamparna och drog till. Jag gjorde en enkel knut och drog så mycket jag orkade. Jag drog åt ännu hårdare en kort stund men släppte sedan repet och satte mig vid sidan av henne. Jag dränkte in trasan med thinner och sniffade. När jag satt där så tyckte jag att hon talade med mig. Släpp mig fri, sa hon. Det var säkert en dröm, men jag blev rädd och knöt snöret runt halsen på henne igen och drog till. Jag uppfattar det som om jag satt så ett par timmar. Jag flöt av svett och tårarna rann längs mina kinder. Jag bara satt och grät en lång stund. Men så kom självbevarelsedriften och jag började fundera på hur jag skulle göra mig av med kroppen. Jag kunde ju inte låta den ligga kvar där på marken. Någon skulle säkert hitta den, en bärplockare eller så. Jag bestämde mig för att flytta kroppen in i bilen, köra iväg den och gömma den någonstans på ett säkert ställe där ingen kunde hitta den. Jag tog tag i hennes handleder och släpade kroppen fram mot bilen. Jag var tvungen att sätta mig ner och vila. Till slut så fick jag i alla fall fram kroppen till bilen. Jag lyfte upp överkroppen i bagageutrymmet och rullade sedan in hela henne. Jag stängde bagageluckan, låste den och gick. Jag gick runt och satte mig bakom ratten. Sen körde jag runt där i flera timmar med kvinnans döda kropp i bagaget. Jag körde på en massa små vägar. Riktigt vart någonstans vet jag inte. Sen så kom jag fram till en grusgrop. Där backade jag in bilen, stannade motorn och gick ut och öppnade bagageluckan. Jag släpade ut kroppen och la den i sanden. Jag försökte gräva med fingrarna men det var för hårt. Jag hittade efter en stund en stor grop där. Där la jag kroppen och så slängde jag stenar och sand däröver. Jag lyste med en ficklampa som fanns i bilen och tyckte att jag gömt kroppen väl. Jag körde länge runt på vägarna. Jag hade åkt vilse. Jag visste inte alls vart jag befann mig. Men så kom jag fram till en plats som jag kände igen. Jag körde vidare och var efter en stund nästan framme vid berget i Orsa, där min bostad låg. Jag ställde bilen vid sidan av vägen och så vevade jag ner båda sidorutorna för att få ut lukten av tinner. Jag slängde ut några av kvinnans ägodelar men tog hennes handväska och axelväska med mig. När jag kom hem till min bostad så vet jag inte hur mycket klockan var, men det var alldeles mörkt nu. Jag la mig i sängen och sniffade. Kunde inte somna, jag låg bara där och tänkte på vad jag gjort. Jag såg kvinnans bild framför mig hela tiden och hörde henne säga: "Släpp mig fri." Till slut somnade jag, i alla fall. Jag vaknade vid 7-tiden nästa morgon. Då gick jag upp och började leta bland mina kläder. Jag försökte gömma de kläder jag haft på mig kvällen förut. Jag slängde dem på golvet i hallen utanför min lägenhet. Sen gick jag ner till min bror och åt. På eftermiddagen så letade jag igenom kvinnans väskor. Jag hittade bland annat 500 kronor i 100-lappar, en 10 och lite växelmynt. Jag stoppade dem i fickan och sen så gick jag till en kamrat. Vi lånade min brors bil och körde in till Mora och köpte sprit. Sen söp jag hela den dagen och sniffade långt in på natten. Nästa dag, det var torsdagen den 31 augusti, så vaknade jag vid 6-tiden. Jag låg länge i sängen och sniffade, men gick sen upp och klädde på mig. Jag lånade en cykel och körde till en livsmedelsaffär och där köpte jag en lokaltidning. På första sidan stod det att en polishustru hade försvunnit. Det stod också att hon hette Åsa, samma namn som min egen dotter. Jag höll på att svimma när jag såg det. Jag hade dödat en kvinna som hade samma namn som min egen dotter. Jag åkte hem och där började jag sniffa desperat. Jag läste tidningen mera noggrant och jag förstod att jag måste försvinna ifrån Orsa. Det stod att man hittat fingeravtryck i bilen och att man höll på att analysera dem. Dagen därpå så åkte 23-åringen med tåget ifrån Mora till Västerås. Där sökte han upp sin bror och träffade sin yngre syster. Med sig i bagaget så hade han Åsas röda väska. Han gav den som present till systern. Och i 10 dagar så lyckades han hålla sig gömd i Västerås. Han vistades dels med sin bror och dels hos olika flickor. Men ibland så sov han under bar himmel på nätterna. Någonting han gjorde var dag var att köpa tidningen. Alla tidningar han kunde komma över och läste om mordet på Åsa. Han gömde sig i skogen när han läste. På eftermiddagen den 9 september så fick han i en tidning se att en 23-åring från Västerås var misstänkt ifrån mordet. Han förstod att allt snart var slut. Han berättar. Jag funderade på att ta livet av mig. Nu förstod jag att jag snart skulle åka fast. Jag gick hem till min brors lägenhet. Han var inte hemma, men nyckeln låg i brevlådan. Så jag tog den och öppnade. Jag hade köpt thinner för de sista pengarna jag tog ur Åsas handväska. Så jag började sniffa. Till slut så måste jag ha somnat. På morgonen nästa dag, det måste ha varit vid 6:30, så ringde det på dörren. Jag gick upp och tittade försiktigt genom en fönsterruta i hallen. Där stod två storväxta män. Jag förstod att det var kriminalpoliser. De fortsatte att ringa, men jag öppnade inte. Sen slutade de och försvann en stund. Men jag förstod att det fanns poliser som bevakade huset utanför, så jag vågade inte försöka smita. Senare på morgonen så hörde jag att man höll på att slå bort sprintarna ifrån gångjärnen i dörren. Jag förstod att polisen kom tillbaka och jag gömde mig i en garderob. Där satt jag och hörde dem söka igenom lägenheten. Efter en stund så öppnades dörren till garderoben. En stor man stod där utanför och tittade på mig där jag satt på golvet. Här sitter han, sa mannen. Ut i lägenheten. De tog mig ner till en polisbil på gården och så fördes jag bort till en cell på polisstationen i Västerås. Fru Lindbom, som själv var gift med en polis, hade denna dag på morgonen varit och lämnat sin mor på lasarettet i Mora. Hon skulle genomgå en operation för sina åderbråck och modern skulle få åka hem på kvällen. Under tiden åkte fru Lindbom till en faster i Orsa och vid 16-tiden så lämnade hon fasten och körde då in till Mora igen för att hämta modern. Väl där så fick hon reda på att mamman var tvungen att stanna över natten eftersom det inte fanns någon läkare tillgänglig som kunde skriva ut henne. De kom överens om att hon skulle åka hemåt till hennes föräldrahem och morgonen därpå så skulle hon hämta sin mor. Mördaren som berättade var en 23-årig före detta ramsnickare från Västerås. Han hade flyttat till Orsa eftersom han hade en av sina bröder boende där. Han var en tinnersniffare och missbrukare av alkohol. Det var den där morgonen den 28 augusti som han lånade den bristfälliga mopeden av en bekant. Väl fram i Mora så köpte han vin och öl och tinner. Det var vid 18-tiden, torsdagen den 7 september, som han hittade hennes kropp i ett grusdag i Torsmo. Den som hittade hennes gömda kropp var en arbetskamrat till offrets faster, samma faster som hon hade vistats hos tidigare. Det var redan samma kväll som offrets kropp hittades som polisen började intressera sig för 23-åringen, då flera vittnen hade sett honom vid lasarettet. Redan klockan 14.45 den 11 september när han greps så erkände han mordet på Åsa. Han dömdes för mord, människorov och våldtäkt till sluten psykiatrisk vård. Men här tar inte berättelsen slut. För trots belastningen och mordet på Åsa så var han ute igen och i farten redan 1976. Han hade då lockat med sig en ung kvinna i bilen och krävde att få sex med henne. Han körde till ett skogsområde i Sala. Där föreslog kvinnan att de istället skulle åka hem till hennes bostad. Han gick med på det. När de var framme så smet hon. Men med sig så hade hon starka signalement av gärningsmannen. Och han greps av polisen och dömdes till 6 månaders fängelse för frihetsberövande. 1979 så sker det andra mordet. En 20-årig kvinna mister livet på Blomstergatan i Västerås. Åsa-mördaren är nu dubbelmördare. Man döms återigen till sluten psykiatrisk vård. 3 år senare, i augusti 1982, så rymmer mannen ifrån Sidsjöns sjukhus i Sundsvall. Samma dag så våldtar han en 20-årig kvinna. Han försöker strypa henne, men misslyckas. Han kommer sedermera till Säter, där flera av landets farliga sexförbrytare finns. 1991 friskförklaras han och frisläpps. Vad han sedan gör mellan 1991 och 96 är för polisen inte känt. Men sen, 47 år gammal och med nytt namn, så lurar han 1996 en 16-årig flicka i Surahammar att stiga in i hans bil under förevändningen att han ska hämta en hund vid en viss adress dit han inte hittar. Men han kör istället till en industrilokal som han har tillgång till. Och under en hel natt så våldtas flickan och tvingas utföra olika sexuella tjänster. Flickans lugn blev hennes räddning. Att hon inte greps av panik eller skrek gjorde att mannen tyckte att hon var snäll. Och därför så fick hon leva. Han dömdes återigen av Västerås tingsrätt för människorov, grov våldtäkt, grovt sexuellt tvång och sexuellt ofredande till fängelse i 10 år. Vad mannen gör nu, det vet vi inte. Du har lyssnat på ännu ett tragiskt avsnitt i podcasten Svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz. Du hittar våra andra poddar, UFO-podden och Paranormalia, i Radio Play-appen också. Tack för att du har lyssnat.
Play.